Tycker ni ska ge lovsångsteamet en stor applåd? Ett stort tack, en stor välsignelse i en församling. Det är mycket sångare och musiker som ställer upp. Ett stort tack ska ni ha. En härlig atmosfär att få lovsjunga Gud i början av en gudstjänst. Och verkligen också känna att han är nära. Inte bara sång och musik. Sång och musik berör i sig själv. Men att få lovsjunga Gud, att få rikta det till Gud, det är otroligt viktigt. Och livgivande för en gammal gubbe som mig. Det är intressant att vara här och predika i Sion. Jag var här några gånger till och tidigare och det är alltid trevligt att komma hit. Jag har själv haft många andliga erfarenheter här också. Jag jobbar som pastor i Elinförsamlingen i Kvelax en bit ut på landet. Och då tänker man, vad ska en bond in i stan? Jag har varit på ett möte idag på förmiddagen i Elim och vi hade också radiogudstjänst från Yle Vega som sändes på radion här idag. Och här emellan så hann jag sälja en traktor och nu är jag här och predikar. Det är sånt som man får syssla med på sin fritid och ha roligt. Den här gudstjänsten blir också streamad och vi säger hej till alla som följer med där hemifrån via apparater på olika sätt. Hoppas ni blir välsignade och har det riktigt bra. Jag heter alltså Magnus Mikander och är pastor i Elinförsamlingen i Kvelax. Och börjar kalla mig, titulera mig en gammal predikant. Och jag är ganska uppskattad där hemiförsamlingen för jag har tre pensionerade pastorer som sitter i bänkarna och ruskar på huvudet när de tycker att ja, de skulle kunna vara farfar åt mig, någon av dem till och med. Så de tycker inte jag är gammal. Men jag håller på en del i alla fall och predika. Jag har en rubrik som jag liksom på något sätt upplever för den här dagen. Jesus lever och levererar. Och vad betyder det här att Jesus lever och levererar? Vi lever ju på ett sätt som troende, så lever vi i en annan verklighet. En vanliga människa. Vi lever i vår egen verklighet. Och ibland får man ju den anklagelsen också att det här, men kan du tro på någon som denna? En låtsaskompis som heter Jesus. En låtsaskompis som heter Gud. En bok som någon har rafsat ihop härifrån och därifrån. Som inte har något bra alls. Ni har kanske mött de argumenten också. Men för oss som tror så är tro någonting mer. Och det är det som jag vill lyfta upp i den här predikan, att Jesus lever och levererar. Och Jesus lever och levererar för mig och för dig och för hela vår värld. Som så desperat behöver hopp, som så desperat behöver ljus i mörker. Jag har ett citat som jag tar med här i början. Ett lite längre citat som jag gärna vill läsa. Det är inte ett bibelord. Det är skrivet av en pastor från tidigare. Så här står det. En modern nutidsmänniska går inte att frukta för helvetet och eller längta till himlen. Utan hon begär någonting som i detta nu kan lösa hennes tillvaros invecklade problem och ge henne någonting att leva för. Till det finns procentuellt flera levnadströtta människor i våra dagar än någonsin förr. Därför är också det stora behovet idag en frälsning som inte bara gör människan redo för döden, utan istället gör henne redo för livet. Detta allt kan naturligtvis en levande, sann och rik kristendom göra. Men allt för sällan har denna världens barn fått levande, påtagliga och årslånga bevis för denna sanning. Vi kristna, du och jag, har ägt allt för lite av denna kampglada religion och heliga gripenhet som dag för dag övertygat omgivningen om att vi ägt något som andra saknar. Vi har inte endast varit andligen passiva utan i långa stycken fullkomligt negativa. Människor har fått det intrycket att vår religion är en förfärligt tung börda. En lång lista av förbud som hindrar oss från att frödas med världen men som ger oss förfärligt lite istället. Och en sådan religion är inte tilldragande. Och det här citatet är av Frank Mangs, en välkänd predikant från tidigare som också predikade i Kvelax för det som var Kvelaxväckelsen 1928. Han skrev det här 1937. Och jag tycker det här citatet är väldigt aktuellt idag. En modern nutidsmänniska längtar efter någonting som berör, som i detta nu kan lösa hennes tillvaros invecklade problem. Vem av er har stött på en modern nutidsmänniska som har problem? Vem av er kan identifiera sig att ni är en modern nutidsmänniska med problem? Ja. Vi talar tyvärr Psykisk ohälsa är någonting som ökar i vårt samhälle lavinartat. Bland unga, bland barn, bland tonåringar, bland människor mitt i livet. Utbrändhet är ett allt för vanligt fenomen. Jag har allt för många jämnåriga som brottas med utbrändhet. Man har alla förutsättningar. Ändå är man trött och sliten. Vad behöver man? Man behöver en tro som lyfter. Man behöver någonting som lyfter. Man behöver få erfar att Jesus lever och levererar. Att det finns en kraft som är större än det jordiska, som är mer än vad vi kan se och som bär genom allting. Det här citatet skulle kunna vara skrivet idag av kanske Magnus Mikander. No, jag var inte lika smart som Frank Mangs, men i alla fall ett citat som liksom på något sätt sätter tummen på pulsen. Jag har ett bibelord från Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och det är det här som vi lever på. Vår tro är en övertygelse som vi bär med oss. Om vi skulle skicka runt mikrofonen här och vi skulle få lite vittnesbörd, lite berättelser. Vi ska inte göra det. Någon såg rädd ut. Nej, kommer han med micken här och börjar springa runt? Nej, vi ska inte göra det. Men om vi skulle göra det så skulle alla av er ha en berättelse. Kun dela någonting ur ert liv om hur Gud har gripit in. Jag har flera tillfällen i mitt eget liv oförklarliga saker där Gud har gripit in. Jag har upplevt fysiskt helande i min egen kropp, blivit hela från astma. Jag har upplevt hur Gud har väglett mig i väldigt svåra situationer. Och jag tror det finns många, många vittnesbörd med liknande saker som ni har varit med om. Hur Gud har hjälpt er, hur Jesus har varit med, hur Jesus lever och levererar. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte kan se. Vad ser vi av Bibelns löften uppfyllda hos oss idag? Ibland upplever jag kanske att vi ser för lite av helande, av under och tecken. Vi ser för lite av apostlagärningarna mitt ibland oss. Och min bön är att vi skulle se mer av det i mitt eget liv och i församlingens liv. Att vi skulle se mer av det som apostlarna fick vara med om. Att blinda fick sin syn, att döva fick sin hörsel, att lama steg upp och börja gå. Det händer på vår värld. Och där kan vi se att Jesus lever och levererar om man tar del av globala rapporter på väckelseställen i vår värld. Där det händer häftiga saker. Där det händer sådana saker. Tyvärr är det lite brist på sånt här bland oss. Och det får vara vår bön att vi ska få se mer av det. Men det här med tron, en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Det är någonting som vi har i vårt hjärta. Tro är en personlig sak som uppfattas väldigt olika av människor. Att ha en tro är någonting som nu för tiden respekteras. Jag minns när jag gick i skolan, när jag gick i lågstadiet och högstadiet, så då blev man blev mobbad för att man var kristen. Och då kom jag från en by i Kvelax där det fanns många kristna. Och också i högstadiet, vi var många kristna faktiskt. Men ändå bara det att man var kristen, så var det liksom självklart att man blev mobbad och liksom trakasserad på grund av det. Idag är det, jag vet inte hur det går i högstadiet idag, men jag har en uppfattning om att vara troende är kanske inte lika anmärkningsvärt idag. Man kan tänka lite olika, det finns ett bredare spektrum av uppfattningar idag. Man har gjort en undersökning som jag lutar mig på, att det här med tro är något som har respekterat. Att ha en genomtänkt livsåskådning kommer på 8:e plats som statusgivande i Sverige. Alltså att ha en livsåskådning. Sen att gå i kyrkan, det hamnar långt ner. Det var inte alls lika statusgivande. Men att ha en tro, att ha en livsåskådning var något som respekterades. Och det är här som det personliga på något sätt kommer in. Det personliga vittnesbördet om Jesus som lever och levererar. Dig och mig, där vi får dela vårt liv, där vi får dela vår tro. Det här har jag upplevt av Gud. Det här har jag varit med om i mitt liv. Det här har gjort att jag är övertygad om att det finns någonting större. Att Jesus inte är någon låtsaskompis som bara försvinner som molgan i Alfons Åberg. Att Bibeln är en bok som är sann. Som har ett budskap till oss idag. Men jag kan inte banka in i folks huvud. Fast jag så gärna skulle vilja. Kanske man skulle vilja som predikant också bara slå in ordet. Slå in tron i en människas liv. Men så funkar inte tron. Tron är någonting man behöver upptäcka själv. Tron är någonting man behöver bli personlig med. Man behöver en personlig erfarenhet av Gud. Och det är det som är det fantastiska. Att Gud stretar inte emot där. Jesus vill att vi ska uppleva honom personligen. Att vi ska ta ett personligt beslut och lägga våra liv i hans händer. Han finns där för dig och mig. Genom sin heliga ande berör han oss på det sätt som vi behöver var och en. En tro är en övertygelse som ingenting kan ta ifrån mig. Det gör också att jag vill leva ett liv där man delar tron. Där man delar tron. Man delar erfarenheten att det finns en Gud som bryr sig om dig i alla livssituationer. En Gud som älskar dig och som vill förmedla sin kärlek till dig. Och han förmedlar genom Jesus Kristus. En Gud som vill förvandla ditt liv. Dagligen vara närvarande genom den heliga andes kraft. Det är det som jag tror på och det som jag är övertygad om. Väckelsebegreppet är ju någonting som vi frikyrklor talar om mycket om. Frank Mang som jag citerar var en väckelsepredikant. Och vad är egentligen väckelse? Vi ber om väckelse och längtar efter väckelse. Väckelse kan ju vara någonting svårt och ni vet den här vanliga väckelsen varenda morgon. Han kan vara seg, han kan vara svår. Åtminstone för mig. Jag är sån en kvällsmänniska och sån en nattuglo. Jag är hellre upp sent på kvällarna och liksom in på småtimmarna på nätterna och sitter och knopprar och funderar och liksom, ja, det finns mycket man kan göra då. När ett lugnt och tyst, barnen och frun har gått och lagt sig, jag är lugnt och tyst i huset. Man får läsa någon bok, man får se på tv, man får se på Findit och jag dyker upp någon fin traktor eller något annat skrot. Då går det liksom minuterna och timmarna bara rullar iväg. Sen blir det lite segt när man ska upp på morgon. Ja, finns det några morgontrötta människor här? Jag är en. Ja. Finns det några morgonpigga människor här? Det finns det också. Vi är olika och det är bra. Det är bra att man är olika. Jag är en morgonpigg fru så vi synkar lite. Vi har lite olika dygnsrytm men det går bra i alla fall. Vi har varit gift i det här över 20 år. 21 år blev jag i somras så det funkar bra. Fast man är lite olika på handpunkten och andra, många andra punkter också. Men i alla fall, den är väckelsen. När man vaknar på morgon, väckarklockan ringer och i mitt fall har jag bestämt sig så jag har gjort ett beslut. Jag ska bara snus en gång. Ni vet denna behagliga känslingen när man snusar och så får man liksom kryp där i värme liksom en stund till, några minuter till, 9 minuter till. Och så snusar man en gång till och så snusar man en gång till och så snusar man. Jag menar man skulle kunna hålla på och snus hela livet. Så är ju känslan när man ligger där i värmen i täcke liksom allting är skönt och behagligt. Jag vill aldrig härifrån. Men sen vet man att nej, men, så funkar det i alla fall inte. Så jag har gjort ett beslut. Jag snusar max en gång. Sen andra gången telefon, väckarklockan ringer så då ska man upp. Oberoende om det är jättetidigt eller jättesent, beror på morgonen denna. Men i alla fall, man gör ett beslut där. Men fast man vaknar liksom fysiskt, det är först när man stiger upp och börjar röra på sig som man kan säga att man har vaknat. Ibland kan det gå några liter kaffe och in på eftermiddagen innan man riktigt har vaknat och kommit igång. Det kan jag också erkänna. Men en annan sak. Men först när man stiger upp och börjar aktivera sig, då händer det någonting. Samma sak är det också med när vi ber om väckelse. Och vi bara snusar vidare på något sätt. Lägger det på paus. Vi ber en hurtig bön, en ivrig bön som vi säkert har bett många gånger. Och vi längtar efter det här, att det ska bli väckelse, att människor ska bli nådda av evangeliet. Att de ska bli smittade av tron. Att de ska få uppleva och erfara att Jesus lever och levererar. Men om vi bara slumrar tillbaka efter en stund och myser i täcke där i vår trevliga församling. Vi har det mysigt och bra. Och så sen är det någon igen som ringer. Åh, väckelse, just det, väckelse. Det finns en värld där ute som längtar efter evangeliet. Som behöver evangeliet. Som bara längtar efter att någon med mig ska komma och berätta. Det finns någonting mer. Det finns ljus i ditt mörker. Det finns någonting som kan komma in i din situation av ångest. Och lyft den här blöta filten av ångest från dina axlar. Det finns en tro som kan bära dig genom mörkret. Det finns en tro som går genom dödsskuggans dal. Där har Jesus sagt att han är med. Han är med och han bär dig. Han bär dig. Han är med. Det är det som människor behöver höra. Att Jesus lever och levererar. Den andliga väckelsen är när vår andliga ande verkligen blir väckt. När vår ande blir väckt så att vi med, på något sätt med Guds ögon kan se vår samtid. Med Guds ögon kan se våra medmänniskor. Med Guds ögon kan se genom det här skalet, den här fasaden. Jag vill fråga så här också. Är det någon som har mött på någon bitter människa någon gång? Ni vinkar. Ja, det är bra att ni vinkar. Ni ska inte börja sitta och peka. Då kan det bli lite pinsamt. Då kan det bli, någon pekar på sig själv. Och då kanske, har ni någon själavårdsteam här, Lilian? Då kan det bli besvärligt. Ja, man kan bli bitter. Visst kan man bli bitter. Visst kan man bli besviken. Vi lever i en bristfällig värld med människor som gör saker som inte blir bra. Och visst kan man bli bitter och besviken på människor. Men det finns också många som är bittra och besvikna på Gud och på församlingen. Bittra och besvikna på någon pastor eller någon ungdomsledare. Och jag möter sådana människor ibland, och ni har säkert också mött sådana människor som bara på något sätt spyr galla över en. Som bara liksom rackar ner på allt man tror på den här Jesus låtsaskompisen, på den här sagoboken, Bibeln som man läser och tror på. Ni har kanske mött sådana människor. Och vår vanliga mänskliga reaktion är att vi går i försvarsposition. Det är mänskligt. Men då ska jag säga, inte som Frank Mangs, inte som Paulus, inte som Jesus, inte som någon av de andra apostlarna, utan som Jeppisbon. Nästa citat. På skärmen, tack. Nästa. Det är också ett bra citat. Jag hade en annan. I alla fall, ett citat som säger att helt lugnt, låt det komma bara. Helt lugnt, låt det komma bara. Alltså, vi behöver inte gå i försvarsposition. När någon hackar ner på vår tro. När någon hackar ner på min låtsaskompis Jesus. Som jag vet att det är verkligt för mig. För Jesus lever och levererar. Vi behöver inte gå i försvarsposition. Utan vi får bara se som Jeppisbon. Helt lugnt. Låt det komma bara. Kanske någon är från Jeppis här och tycker att jag har dålig Jeppis-dialekt. Sorry i så fall. Eller från Pedersör. Jag blandar ihop på dialekter. Men liksom i alla fall. Helt lugnt. Låt det komma bara. För det är kanske det som den här människan behöver få göra. Lätta sitt hjärta. Den här bölden av besvikelse. Den här bölden av bitterhet. Behöver punkteras. Och det här varet behöver få komma ut. De behöver få ös ur sin ilska, sin ångest, sin besvikelse. Och då är det bara att säga, men helt lugnt. Låt det komma bara. Helt lugnt. För du behöver inte försvara Gud. Han kan försvara sig själv. Du behöver inte heller försvara Bibeln, för det är ju inte du som har skrivit Bibeln. Du får säga att, nej men, har du problem med Bibeln så ta upp det med författaren, ta inte upp det med mig. Att jag tror på Bibeln har mina personliga skäl, men har du problem med Bibeln, och jag kan inte heller, fast jag är pastor och en gammal predikant som jag sa, jag kan inte heller förklara allt i Bibeln. Och en tystnad svepte sig över salen och så tänkte han, ja, hoppas han slutar predik då. Nej, men så är det. Vi behöver ödmjukt inse också att vi har inte koll på allting. Jag har inte koll på allting. Och det finns passager i Bibeln, i Gamla Testamentet, om tillspillogivande som man inte riktigt förstår. Hur tänkte Gud där? Men man vet ändå i hans allsmakt att han visste vad han höll på med. Men om du tänker det här, en människa som kommer till dig och är full av bitterhet. Kanske har blivit besviken någon gång. Har kanske haft en tro någon gång som har blivit krossat av någonting annat. Har kanske bett för en sak och inte fått det bönesvaret personen har önskat. Och det har vänts till bitterhet, till besvikelse. Men helt lugnt. Låt det komma bara. Låt det komma bara. Och när det kommer en stund, så då kanske samtalet kan gå vidare. Kanske man kan dela sin tro att trots allt, trots lidande orättvisor i världen, trots att det finns så mycket problem, så tror jag ändå på Gud. Så finns det ändå en Gud som bär. Det kan bli ett enormt själavårdande samtal. Har någon gång varit med i någon debatt om Bibeln, om kristen tro? Det finns ju debatter. Förr debatterar man i Vasabladet. Nu debatterar man på sociala medier här och där. Och jag har en fråga. Jag frågade den här några gånger förr i någon gudstjänst också när jag predikat. Och jag vill höra, här är också handuppräckning som gäller. Känner ni någon som har läst en debatt, en hetsk debatt om kristen tro? Känner ni någon som har blivit frälst på grund av det? Känner ni någon som har blivit frälst på grund av att de har följt på sociala medier en hård, hård debatt där man liksom har slagit med bibelord mot varandra från den ena sidan till den andra sidan? Eller kanske i tidningsspalten. Eller man har suttit vid diskuterat vid borden, haft en hård diskussion om det ena och det andra och det tredje när det gäller tron. Känner ni någon som har blivit frälst på grund av det? Jag känner inte en enda. Och jag vet, när jag var yngre så var jag mer svartvit och var också ganska ivrig på att debattera och liksom på något sätt hävda min rätt. Men jag har ingenting att hävda. Jag har ingen rätt att hävda. Gud har sin rätt och han segrar. Jesus har segrat för oss var och en. När Jesus dog på korset så var han tyst. När Jesus blev förrådd så var han tyst. När han blev falskt anklagad och dömd, då var han tyst. När han blev piskad, misshandlad och torterad för din och min skull, så var han tyst. Han försvarar inte sig själv. Vi behöver inte heller försvara tron. Vi behöver inte heller försvara Bibeln. Vi behöver bara finnas och tro. Och liksom lita på att tron i mig är det frö som smittar. Att Jesus lever och levererar. Att mitt vittnesbörd om vad Gud har gjort i mig, vad Gud har gjort hänt i mitt liv, det vittnesbördet, den berättelsen kan öppna ögonen för en medmänniska. Den berättelsen om Guds förvandlande kärlek kan göra att en medmänniska vill läsa Bibeln. Min berättelse om ett bibelord som har gett mig styrka i en svår situation kan göra att någon som har haft sin bibel stängd i många, många år vill öppna Bibeln igen. Jag gick till kyrkan och fick hjälp. Jag mötte en kristen och fick hjälp. Och hjälpen jag fick kom från Gud. Ett citat som jag tydligen bra fick med här. Församlingens dragningskraft ligger i att enskilda människor blir hjälpt i sin nöd. Både andlig, själslig och kroppslig nöd. Att man får hjälp för sina behov. Praktiska behov. Lekamliga behov. Att man får mat. Att man får hjälp. Själsliga behov. Att människor får hjälp. Jag gick till kyrkan och fick hjälp. Jag fick möta Gud. Vi är Guds utsträckta händer till människor på vår jord. Inte så att Gud är utan händer, men han har valt att verka genom oss. Och en sak som jag kanske kommer att titta upp med Jesus sen när jag kommer hem till himlen. För jag tycker att varför valde han oss ofullkomliga människor att förvalta evangeliet? Missionsbefallningen lästes här i början. Att gå ut i hela världen och predika evangelium. Jag menar, Gud ska kunna göra bättre själv. Han ska kunna sända ner änglar med perfekt teologi, med perfekt undervisning, med andens gåvor och övernaturliga händelser som bara ska liksom överbevisa allt direkt. Men vi har den fria viljan. Alla människor har en fri vilja att välja Gud eller välja bort honom. Det övernaturliga är inte frågan om andliga kickar, karismatiska upplevelser. Utan det är fråga om att nådegåvorna fungerar så att Guds kraft manifesteras till upprättelse för människor. Människor som behöver helande och läkedom. När man möter människor, till exempel om man undervisar på läger eller man diskuterar med icke-troende, så kan man ha, många kan ha en väldigt tuff och nonchalant attityd när man liksom rör sig med på ett teoretiska planet. Men när man börjar berätta om vad Gud gör, vad han har gjort i ens eget liv, då blir det intressant. När man berättar om kriminella som har blivit förvandlade, då blir det intressant. När man berättar om hur Gud har förvandlat hela städer på grund av att rivaliserande gäng har lagt ner sina vapen, då blir det intressant. Då blir det intressant. En kraft som inte har kommit från oss själv, utan en kraft som är övernaturlig. Jesu liv var fyllt av under och tecken som gjorde att folk drogs till honom och hans undervisning. Jesus talade med kraft i sina ord. Och den första församlingen startade de första apostlarna fick den heliga ande. Någonting övernaturligt hände. Och i alla väckelser, alla uppvaknande så har skett övernaturliga saker, mer och mindre. Ibland har det också varit osunda saker, det ska vi också vara ärliga med att säga. Men det har hänt någonting övernaturligt. Och jag tror vi behöver räkna mer och mer. Övernaturliga borde egentligen vara väldigt naturligt för oss som tror. Övernaturliga är en del av vårt liv. En övernaturliga att Gud, att Jesus lever och levererar, att Guds heliga ande är närvarande hela tiden, borde vara väldigt självklart och naturligt. När man möter en medmänniska borde man samtidigt viska i sin ande. Vad vill den här människan uppleva från dig? Att vi ser våra medmänniskor med Jesu Kristi ögon. Att vi ser dem med den kärlek som Jesus såg när han dog på korset för din och min skull. Och hemligheten är ju att han dog inte bara för din och min skull. Vi som sitter i kyrkan och är frälsta och fromma och på väg till himlen. Han dog för varje människa. Han dog för varje individ. Varenda en på hela vår jord. Alla till och med de som har förkastat honom och som kommer att förkasta honom hela sitt liv. Han dog också för dem. Han dog för alla som har levt och alla som kommer att leva. Han dog för varenda en. Och hans kärlek är det som förvandlar. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Vi kan inte överbevis någon genom våra egna liv. Men vi kan visa på en tro som bär. Vi kan visa på en Gud som lever, som finns till för oss. Jesus lever och levererar. Och jag vill på något sätt nöt in det henne i våra sinnen. Den här frasen, Jesus lever och levererar. Så att det får bli en bön för mig och för dig. Att se mer av Jesus i vår vardag. Att se mer av Jesus på våra arbetsplatser, i skolan, bland kompisar, bland släktingar och vänner. Bland de som inte tror. Men ändå på ett bra sätt. En erfarenhet av Gud. En erfarenhet som bär längre. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Vi behöver på något sätt gå från det teoretiska till det som verkligen berör. Det som verkligen berör. Vi sa i det här citatet. En modern nutidsmänniska går inte att frukta för helvetet och längta till himlen, utan begär någonting i detta nu som kan lösa hennes tillvaros invecklade problem och ge henne någonting att leva för. Till det finns procentuellt fler levnadströtta människor i våra dagar än någonsin förr. Därför är också det stora behovet idag en frälsning som inte bara gör människan redo för döden, utan istället gör henne redo för livet. Det allt kan naturligtvis en levande, sann och rik kristendom gör. När man möter Jesus som är levande och verksam. Och Jesus presenterar sig genom dig och mig. Det är så han har valt att göra. Han säger, det är bättre att jag går bort, sa han åt apostlarna. För att han ska kunna sända sin helige ande. Kvinnor och män ska profetera. Den helige ande behöver vi varje dag för att kunna leva det här kristenlivet. Och det är inte någonting som vi ska kläm fram. Det är inte någonting som vi krampaktigt liksom ska press fram. Det finns människor som har försökt göra och tiden när vi försöker göra som kristenhet. När vi försöker kram fram en andlig prestation. Det är inte någonting som vi kan göra. Det som vi kan göra är att leva nära Herren. Att återspegla hans kärlek. Att kanske lägga bort saker i vårt eget liv till förmån för en medmänniska. Att lägga bort saker som hindrar också vår andliga utveckling. Att prioritera vår tid på rätt sätt. Att minska på find it-scrollande. Att minska på sociala medier och läs Bibeln istället. Istället för att uppdateras på de senaste Instagram-trenderna så uppdaterar man sig med Gud i bön. Man ber om ledning och vishet. Man säger forma mig enligt ditt hjärta. Forma mig så som du vill. Och Gud hör bön. Han svarar på bön. Och om du vill se att Jesus lever och levererar, så var med i den här bönen. Att han får börja med att forma dig och mig där vi är just nu. Så ska vi också se att Jesus lever och levererar i Vasa, i Korsholm, i Finland, i vår värld som behöver den här kärleken, som behöver den här förvandlande kraften så desperat. Vi ber tillsammans.